Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Välkomna till Vetenskapspodden Forskaren och jag. Mitt namn är Magnus Erlandsson och i det här avsnittet samtalar jag med Torsten Jansson, forskare inom islamologi och lektor vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. What happens in Saudi Arabien stays in Saudi Arabien. Ja, lite så har det varit i flera hundra år, men inte nu längre. Förändringens vindar blåser i Saudiarabien och de senaste två åren har en räcka märkliga, bizarra och makabra händelser inträffat som fått världen att baxna. Som att den libanesiska premiärministern tvingas meddela sin avgång i tv vid ett besök i landet. Och att förmögna saudiska prinsar och företagsledare luras till ett lyxhotell Riyadh och låses in på order av Saudiarabiens starke man, kronprins Mohammed bin Salman. Och så förstås det makabra mordet på journalisten Jamal Khashoggi som mördas och styckas på ett konsulat i Istanbul i oktober i år. Varför händer allt detta nu? Och vad är den underliggande drivkraften? Det handlar såklart om olja. En ändlig resurs som kommer att ta slut en dag. Till och med i landet Saudiarabien. Trevlig lyssning! Sådär ja. Hej Torsten Jansson och välkommen till Forskaren och jag.
Tack så mycket.
Du, idag är en sån här, vad jag tycker är en klassisk höstdag i Lund. Och vi sitter här i en ganska klassiskt Lundakvarter på Fingatan 16 nära Botan.
Stämmer det.
Hur är det att sitta i dessa klassiska akademiska kvarter?
Det är faktiskt väldigt trevligt. Vi har ett lite mindre forskningscentrum som heter då Centrum för Mellanösternstudier. Och vi har huserat här i ungefär 7-8 år vid det här laget. Och man befinner sig i en fin liten villa där man har nära kontakt med kollegorna och ständiga samtal om vad som sker i Mellanöstern och inom vetenskap. Så att det är... Och våra studenter är här väldigt mycket också, så det tjänar sina syften i högsta grad.
Ja, det är så här. Ja, normalt sett så brukar jag försöka göra en tämligen god research inför mina samtal här i Forskaren och jag. Men i det här fallet så kände jag att uppgiften på något sätt var övermäktig. Det här med att läsa på om Saudiarabien, det är så stort, för mig är det så stort. Det är så här religion och det är historia och det är politik. Ett stort område att greppa. Så, och jag hade säkert också gått i en massa fördomsfällor och sådär. Så den här gången så tänker jag tillåta mig att ikläda mig rollen som den lite obildade mannen på gatan. Så. Och jag tänker också att det är många som kan identifiera sig med mig. För jag tror, det här är min uppfattning, att vi i Sverige har ett dåligt koll på vad som händer i och hur det går till i Saudiarabien. Mm. Så håller du med lite om den här bilden att vi är lite Saudiarabien illiterata här?
Ja, det kan nog hända. Dels så finns det väl fortfarande så att det är ganska stora luckor i då den gemene personens kunskaper och förståelse för Mellanöstern generellt, för islam som religion, som muslimer, som beteckning överhuvudtaget, som är en ganska konstig beteckning. Vi använder oss ju av beteckningen muslimer för att beskriva människor från Mellanöstern. Det vill säga vi använder en religiös kategori när i själva verket många människor överhuvudtaget inte identifierar sig särskilt starkt med religionen. Nej. Så att överhuvudtaget så tror jag att vi lever i någon form av lite orientalistisk bild av Mellanöstern och den muslimska världen generellt.
Så väldigt exotiserande.
Exotifierande och också väldigt ofta negativ, ska jag då sägas. Och när det hela knyts dessutom till nyhetsflödet kring konflikter, krig, terrorism och dessutom hela debatten kring migration, så blir det som ett stort komplex av i grund och botten, tror jag, ganska negativa attityder, men också en brist på förståelse och att man inte begriper vad är det som sker.
Är det för att det är så komplext? För att samtidigt så, eftersom det är, vi matas med så mycket nyheter i Sverige i alla fall, från Mellanöstern och de här länderna, och vi påverkas mycket av det. Och vad är det som gör att vi inte är mer nyfikna på det och tar reda på hur det verkligen ligger till?
Mm. Ja, det är en stor och en svår fråga. Jag vet inte om jag har något riktigt bra svar på det. Men jag tror att det här, när vi skälls över av nyheter och ofta då konfliktrelaterade och negativa nyheter, så kan det också infinnas en väldigt stor trötthet. Och att man känner som att det här är bara allmänt elände och det här är för stort för mig att greppa. Så att då kan tröskeln vara väldigt hög för att verkligen förstå vad som sker i samhällena på djupet. Och framförallt det här med att man kanske har en ganska liten bild av Mellanöstern som en vardagsvärld, vilket den ju självklart är i allra högsta grad är. Och sen så turismen, om man tänker på den, till länder i Mellanöstern, den är för det första inte särskilt stor, och när den väl sker så kanske det är till så här gated communities och resorter i Egypten vid Röda havet eller till Israel. Så att då blir också den väldigt skyddad verkstad. Mm. Så att jag tror att den vardagliga kontakten med det som sker i Mellanöstern är ganska liten.
Ja, just det. Finns det en överdriven rädsla, tycker du, att semestra i... Nu vet du, det blev väldigt generaliserande, men till exempel så har jag själv tänkt tanken så här: det var spännande att åka till Teheran och se i Iran. Finns det någonting som säger att jag borde låta bli att göra det egentligen?
Absolut ingenting.
Nej, absolut ingenting.
Nej. Och så är det med de allra flesta platser fortfarande i Mellanöstern. Det är klart att vi har konfliktzoner som är direkt farliga att vistas i. Vi har delar av vissa städer som kan vara riskabla att besöka. Men så är det ju runt om i Europa också, eller i USA, verkligen, så att säga. Så att,
Du, om vi går tillbaka till... För vi ska ju framförallt prata om Saudiarabien, är min tanke här. Vad finns det för fördomar? Vilka fördomar tror du är vanligast om Saudiarabien hos oss svenskar och västerlänningar i stort?
Ja, genom att det har ju blivit väldigt tydligt, tror jag, för gemene man att Saudiarabien är väldigt unikt, och speciellt i även inom den muslimska världen, så kanske det finns en bild då av ett traditionellt bakåtsträvande samhälle som inte alls är i takt med vår tid. Att det är en religion som genomsyrar alla aspekter av människors liv, och dessutom på ett förtryckande sätt. Samtidigt ska det ju sägas att en hel del i de här uppfattningarna är ju fullständigt korrekta. Man ska ju, bara för att det kan finnas en brist på förståelse för djupare aspekten av liv och kultur i Saudiarabien, betyder ju inte att man ska ha överseende med de systematiska övergrepp mot mänskliga rättigheter som sker i Saudiarabien, som har skett i Saudiarabien under lång tid och som kommer fortsätta ske.
Mm. Men är det någon, kan du nämna någon fördom sådär som man kan avfärda direkt, så här, men så är det inte som vi går och tänker på, så här är det i Saudiarabien?
Jag tror så här, att man har en bild av att religionen är det som, så att säga, täcker över allting i en människas existens.
Vi tänker att våt filt över hela.
Ja, precis. Att, till skillnad från hur vi förhåller oss till vår kristna kultur eller vårt kristna arv som någonting som kanske inte är så särskilt betydelsefullt, så tänker vi oss att muslimer generellt, men framförallt kanske då i Saudiarabien, att det är människor som i livets alla detaljer är definierade av sin religiositet och religionens regler och lagar. Mm. Och så är det inte.
Nej.
Dessutom att Mellanöstern generellt tenderar beskrivas som definierad av just av religion, när det då är ett på många sätt ett modernt och ett globaliserat samhälle, ett ekonomiskt system som många andra. Men här är ju också då Saudiarabien ganska speciellt unikt, men det kanske vi kan komma tillbaka till.
Ja, men jag tänkte, det var ju en följdfråga på det, om man ska jämföra Saudiarabien med andra muslimska länder, på vilket sätt avviker det i den kontexten och sticker det ut där?
Mm, det gör det ju. Det gör det absolut. Och det har stora både historiska och religiösa bakgrundsfaktorer. Saudiarabien är unikt i den islamiska världen, i den muslimska världen, genom att det då bygger på vad vi brukar kalla den wahhabistiska ideologin. Och det var en ideologi som dök upp på 1700-talet med en reformator som hette Ibn Wahhab, som bildade en allians, en union, med en av familjerna på arabiska halvön, nämligen familjen Saud. Och de två krafterna, den religiösa, strikt konservativa, pietistiska rörelsen och den politiska rörelsen, eller den familjen helt enkelt, Saud, bildade då en allians och har sedan dess definierat väldigt mycket av vad som skett i Saudiarabien. Det var en lång process och de här huset Sauds framgångar har gått lite upp och ner. Men till sist så lyckades ju då staten etablera sig och helt och hållet och baserat på den wahhabitiska ideologin. Och den skiljer sig väldigt mycket åt från andra ideologier och andra islamiska länder i sin starka konservatism, där man betonar en sunni islamisk konservativ tolkning av religionen som tenderar vara bokstavsartad i sin förståelse av exempelvis av Koranen och Koranens bud och en strikt tillämpning av religiösa principer i samhällslivet. Och det där ser vi på väldigt få andra ställen i Mellanöstern idag.
Så kan man säga att Saudiarabien är ett av, eller det mest konservativt muslimska land i världen?
Definitivt ett av dem, i allra högsta grad.
Den 2 oktober i år, 2018, så kliver en saudiarabisk journalist vid namn Jamal Khashoggi. Hur säger man så? Khashoggi?
Khashoggi.
En gång till.
Khashoggi.
Jag kommer inte kunna säga det.
Tre besvärliga kombinationer där.
Jag kommer säga Khashoggi. In på Saudiarabiens konsulat i Istanbul för att få ett intyg för att han ska gifta sig. Och där inne dör han. Det verkar alla överens om. Och förmodligen också styckad. Det har de mer eller mindre erkänt nu, för jag förstått, i Saudiarabien. Så här, Khashoggi var ju en väldigt kontroversiell journalist i Saudiarabien, vad jag förstått, eftersom han riktade stark kritik mot kungahuset. Men det första jag tänkte när det här, hur vågade han? Det är kanske en konstig fråga, men så här, det är klart att man inte ska förvänta sig att man ska bli styckad när man går in på konsulat, men tror du att han själv förstod att den där promenaden in på konsulatet medförde stor livsfara?
Jag tror att han mycket väl visste att han var i fokus för intresse från saudiskt säkerhetsväsen. Han var en obekväm journalist. Men jag tror inte att han visste eller kunde ana att detta skulle ske. Och jag tror att hela diskussionen kring i efterföljd av vad som har hänt har ju präglats över hur ytterligt märklig hela den här historien är. Därför att det är ju inte bara en saudisk journalist, utan det är då en amerikansk, en i USA boende och verkande journalist med amerikanskt green card som i ett helt civilt ärende för att då förbereda sitt eget äktenskap med en turkisk kvinna går in på en skyddad zon som ett konsulat faktiskt ska vara i en annan stat, alltså i Turkiet. Att då bli utsatt för ett då direkt riktat mord, om det är det som det handlar om och vilket allting pekar på. Det tror jag ligger så utanför vad vi har sett. Det är så mycket dålig agentroman över hela situationen att jag har väldigt svårt att tro att han visste vilken akut fara han befann sig i.
Ja, för att det verkar ju lite nästan klumpigt, hela händelsen och hur det har skötts, att de trodde att de skulle komma undan med det. I den här podden, trots att man är forskare, så får man ibland tillåts man att gissa och spekulera, fast det är ovanligt för forskare att få göra det. Men vad tror du själv hände, och tror du att det var planerat, eller blev det något tumult där inne som ledde till det här, om du bara får gissa?
Man behöver inte gissa helt och hållet. Därför att vi vet, ja, vi har ganska god dokumentation vid det här laget, eller vi och vi. Det rapporteras att det finns god dokumentation. Det är ju så att det gjordes en ljudinspel. Dels var en kamera övervakad lokal, så vi vet att han gick in där och aldrig kom ut. Det första som skedde var ju att Saudiarabien förnekade att han hade gett sig av senare och lämnat konsulatet, och tänkte kanske inte då på att det fanns övervakningskameror. Så att det var ju den första fadäsen. Men dessutom så finns det ju då en ljudupptagning som i sig är ju lite sådär anmärkningsvärt. Turkiet har alltså då spelat in ljudfiler om vad som sker inne på det saudiska konsulatet. Och det här är ju brott med internationella principer och regler för diplomati. Mm. Inte desto mindre vet vi att det här är precis det som sker. Alla konsulat är ständigt övervakade och avlyssnade. Det är ingen hemlighet. Det som då blir intressant här, det är mycket som blir intressant, men en faktor som gör det här än mer, ska vi kalla det pikant, det är ju hur ska Turkiet agera här? Turkiet är dels en, ska vi kalla det en djup konkurrent till Saudiarabien vad gäller initiativet i den islamiska, muslimska världen idag. Mm. Så att det finns en ganska lång bakhistoria av ömsesidigt missnöje mellan Turkiet och Saudiarabien. Å ena sidan är Saudiarabien viktigt. Saudiarabien är det symboliska centrat för den islamiska religionen genom att man då är värd för de två heligaste orterna, Mekka och Medina. Och man arrangerar vallfarten där varje år. Erdogan, presidenten i Turkiet och ledare för AKP, som är ett moderat islamistiskt parti, har under de senaste decennierna försökt markera sig själv som religionen islams försvarare och champion, så att säga, internationellt. Vilket gör att han har haft en ganska vördnadsfull hållning till Saudiarabien också. Så många noterade att Erdogan var osedvanligt tyst i början. Han ställde provocerande frågor, men han gick inte ut och sa detta är ett ramaskri, vad har hänt? Särskilt tydligt. Inte förrän senare. Och då kan man fundera över, om man då ska spekulera och gissa, vad är det som har, varför det? Och jag tror man kan tänka i termer av att han gav saudierna chansen. Han skickade med största sannolikhet, eller delade ljudfilerna med saudisk intelligens, med då säkerhetsmyndigheter. Så att de visste vilken sorts bevisning Turkiet faktiskt satt inne med. Mm. Och väntade då på att få någon form av respons från Saudiarabien. När det inte kom, och när kronprinsen Mohammed bin Salman fortsatte i det här enormt arroganta förnekandet, så försatte han den här chansen att lite grann rädda ansiktet. Jag tror att han hade kunnat göra det under en tid. Men det gjorde han inte. Och Trump var också väldigt tillbakadragen egentligen, därför Trump vårdar sin egen relation. Mm. För Saudiarabien är en av de viktigaste handelspartnerna med vapen.
Men jag tänkte också på det, för då, där har man förstått att det finns ett ekonomiskt intresse, men vad har Turkiet för ekonomiskt intresse med Saudiarabien? Är det också viktigt för dem?
Mycket.
En viktig handelspartner?
Det är en viktig handelspartner, det är det absolut. Men det är kanske framförallt som ändå i den här konkurrensen om det islamiska ledarskapet, det självpåtagna islamiska ledarskapet som är den viktigaste punkten. Men i alla fall, när då Turkiet aldrig fick den här erkännandet eller medgivandena från Saudiarabien, så tror jag att man tröttnade, och därmed så spred man ju nu precis i dagarna den här ljudinspelningen till ett antal andra internationella aktörer.
Du har nämnt här kronprinsen Mohammed bin Salman, som då anses vara Saudiarabiens stark man. Nu trots att han inte är kung, så många som säger att det är han som styr landet. Och man har också diskuterat hans eventuella medverkan då i det här mordet. Och han förnekar ju fortfarande att han visste om det här och så. Kan det verkligen, det låter väldigt orimligt att han inte kände till det här.
Ja, men där är det väl väldigt svårt att dra några ordentliga slutsatser. Det är svårt att veta exakt hur högt det här gick. Men att det var ett dåd som på något sätt har planerats av i Saudiarabien, det råder det nog väldigt lite tvivel om, och det finns också indikationer på ljudinspelningar som säger att vi har klarat av uppgiften som mördarna ska ha sagt, och det finns inspelat. Mm. Så att på något sätt var det här ett beställningsmord, det måste vi utgå ifrån, och allting pekar på det. Men sen så blir det en fråga, hur högt går kunskapen, det är lite som Nixon-affären, va? Mm. Var Nixon själv medveten om vad som hände i Watergate eller inte? Det blev knäckfrågan. Och frågan är, kommer vi någonsin få veta det? Det är väl högst tveksamt.
Mm. Vad, att det har, det faktum att det har skett och att det nu är Mohammed bin Salman som är i praktiken vid makten, ska det ses som ett tecken på att det är att det här var symptomatiskt på något sätt för hans ledarskap, att det här är början på en ny era med hårdare tag mot yttrandefrihet och den här typen av nonchalans emot mänskligt värde och så?
Det finns ingen som helst anledning till att förnya det, därför att Saudiarabien har konsekvent varit nonchalant i båda de frågor som du nämner. Mm. Man har inget intresse av att egentligen stödja mänskliga rättigheter som ett egen syfte. Utan de reformer vi har sett på sista tiden, det är till stor del ett spel för galleriet och kopplat till de ekonomiska reformer som man försöker genomföra nu.
Men då har man ändå, nu är det så flagrant och så att det syns gentemot omvärlden, tidigare har man inte försökt att sköta det lite mer snyggare på hemmaplan. Mm. Men nu får du väldigt mycket fokus från omvärlden. Var det ett misstag, tror du, som de gjorde? Eller?
Jag tror att man kanske måste se det här i ett lite bredare perspektiv av vad som händer inom journalistiken generellt idag. Och när vi har ledare som Putin, som Trump, som Erdogan, som alla visar en djup brist på respekt för det fria ordet och för den journalistiska kritiska granskningen, gör ju att det har uppstått ett klimat där olika politiska ledare uppfattar sig eller beter sig som om de är helt osårbara när det gäller journalistisk kritik. Mm. Så jag tror så här, att Salman och hans reformer, förlåt, Mohammed bin Salman, MBS som han ofta kallas, han har ett stora ambitioner. Han har ett gigantiskt reformprogram som han vill se genomfört, och jag tror att han verkligen vill förändra Saudiarabien som samhälle på många sätt.
Vill han förändra det på ett sätt som vi i väst tycker är positivt? Det är inte det... Han skiter ju i det, men alltså, tror du att det blir att vi kommer att uppfatta det som en riktning som är modern?
Modern i bemärkelsen marknadsekonomiskt anpassad. Ja, när det gäller modern i bemärkelsen politisk kultur, respekt för mänskliga rättigheter, nej.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men om vi håller oss kvar vid det här då, MBS, vad han, kronprinsen, vad hans visioner, vad han har i kikan. Kan du nämna något mer om det som är uttalat?
Ja, absolut. Det är Det är stora saker på gång i Saudiarabien. Och man kan säga att det i sig är någonting nytt. Det här är ett samhälle och ett land som har varit tämligen oföränderligt under lång tid. Nu sker det snabba och plötsliga förändringar. Och varför det då? Jo, det handlar väldigt mycket om ekonomi faktiskt. Oljan är och förblir den absolut viktigaste inkomsten för Saudiarabien. Det står för ungefär 85% av intäkterna av exporten. Och Saudiarabien är fortfarande ett av de mest har de största oljereserverna i världen, ja, ungefär 20% av världens resurser.
Det låter ju väldigt sårbart. Är det det, eller är resursen och kontakterna så säkrade så att de inte ska behöva känna någon sårbarhet i det?
Nej, men det är precis det som är problemet, att det är en stor sårbarhet. Därför att oljeresurserna är ju ändliga. Och dessutom är det så att hela den saudiska ekonomin, hela Saudiarabien drivs som ett storföretag skulle man kunna säga. Och det är inte ett privat ägande av oljan utan det är statligt ägande. Och det gör att i princip alla är statligt anställda. Så det gör att Saudiarabien har väldigt stora statliga utgifter för sina anställda. Dessutom har man en mycket ung befolkning. Ungefär 70% är under 30 år idag. Oj. Och man har då hundratusentals studenter som befinner sig utomlands och hundratusentals studenter som varje år vill träda in på den saudiska arbetsmarknaden. Så arbetslösheten håller just nu på att bli ett gigantiskt problem i Saudiarabien. Tillväxten avstannar. Oljans pris har sjunkit drastiskt sedan 2014, vilket gör att inkomsterna blir mycket mindre. Och man befinner sig just nu i en akut pengakris helt enkelt. Man behöver få in pengar. Och dessutom vet man måste ställa om ekonomin. Så därför så lanserades det här 2030-programmet som syftar till avregleringar, att den statliga byråkratin ska bli mindre, att olika subventioner ska bli mindre, åtstramningar på olika sätt. Det föreslogs att man skulle höja priser på vatten och ett antal olika åtgärder. Dessutom, vad man verkligen vill göra, det är att ställa om ekonomin till att bli dels nya verksamhetsgrenar, men också att få en större privatekonomi. Och då behöver man, för att då tillgodose den här stora arbetsbristen som finns. Men dessutom då för att få fart på ekonomin. Så vad man behöver idag är investeringar. Så man försöker attrahera internationella investerare att satsa pengar i Saudiarabien. Det är bland de viktigaste sakerna. Och då ska man minnas att idag så är ungefär 30% av arbetsmarknaden i Saudiarabien, det är migrantarbetare som i princip jobbar inom oljeindustrin och i hem. Som olika typer av städhjälp, ta hand om barn och så vidare. Mm. Som är då migrantarbetare från framförallt från Filippinerna, Malaysia, ja, från Indonesien och så vidare. Mm. Så de här yrkena, de är ungefär en femtedel i lönenivå. I förhållande då till de löner som statsanställda har. Så saudier som kommer in på arbetsmarknaden, de förväntar sig höga löner, goda förmåner, alla typer av bidrag som man fortfarande får. Och det kommer Saudiarabien helt enkelt inte ha råd med. Men man kan heller då inte helt och hållet marknadsanpassa. Därför att då skulle ju vara företagen som sätter priserna för lönearbete. Och då är det för en låg nivå. Så man har målat in sig ett hörn här. Man har en billig industri som saudierna själva inte vill jobba i. Samtidigt som man har massa saudier som behöver komma in på arbetsmarknaden. Ja, då måste man bygga andra industrier.
Men de andra industrierna, de nischerna, finns det någon potential där som man ser, som man riktar in sig
på? Ja, det finns en stor potential, det gör det.
Inom vilka industrier då?
Dels att få upp den egna produktionen, som inom mejeriindustri som man har varit väldigt importberoende av. Det kan vara ett exempel. Att man vill på olika sätt åtstrama energiförbrukningen och få då energibolag som på ett mer effektivt sätt kan vinna ut energi ur energikällorna. Turism nämnde jag tidigare, som är väldigt liten i Saudiarabien än så länge, om man bortser då från vallfarten. Men just nu så håller man på att anlägga, eller man håller inte på ännu, man planerar att anlägga ett 50-tal öar i Persiska viken. som ska förvandlas till då lyxresorter, och det brukar, eller det har nämnts att det är, det ska ske enligt så att säga internationell standard. Mm. Och andemeningen är väl där att det ska vara för internationella turister där man inte behöver då följa strikta saudiska klädkoder exempelvis. Ah, okay. Så man kan helt enkelt ha bikini på stranden.
Det blir ett västghetto helt enkelt.
Ja, det kan man nog gissa att det kan bli. Samtidigt så finns ju hela den här stora islamiska turistnäringen som är en växande industri i världen idag, där man har då också resorter, men där man har tydlig, tydlig åtskillnad mellan män och kvinnor, mm, och bönelokaler och halal mat, alkoholfria självklart. Mm. Så att det satsar man på. Naturturism med det här enorma landet. Det är ett gigantiskt land, ett av de största i Saudiarabien, eller förlåt, i Mellanöstern. Med de här ökenvidderna och bergsformationerna som inbjuder till naturturism. Och det är också någonting man vill satsa på. Man har ett antal viktiga kulturella, arkitektoniska lämningar som också har, kan ha ett stort intresse för en internationell turismpublik.
Men om man nu vill att fler människor och företag ska komma och gilla landet Saudiarabien, tror man då också att det kan vara värt priset att ha ihjäl en och annan journalist och till exempel kidnappa Libanons premiärminister? Det finns, jag tänkte prata om det, men det är många bizarra handlingar som inte verkar genomtänkta ifall att man vill öka landets status och attraktion. Men de kanske tänker att det är ett pris man får ta, eller?
Jag tror att de kanske inte har tänkt så väldigt noga alla gånger, om jag ska vara riktigt ärlig. Utan vi har ju sett när de här sakerna som du nämner sker, om vi tänker vad som hände förra hösten. Det var ju också väldigt uppmärksammat när det började med att ett 30-tal potentater inom både hovet och inom toppföretagsvärlden i Saudiarabien internerades.
Ja, jag har det på listan över bizarra saker som har hänt det senaste året i Saudiarabien. Så vi kan absolut prata om det. Vad var det? Och sitter de fortfarande kvar där på hotellet, de där företagsledarna och prinsarna? Vad har de gjort med dem? Eller varför? Många frågor. Och varför gjorde man det?
Det som skedde var ju då att de helt enkelt internerades först. Det var de 31 synligen symboliska karaktär högt uppe i det saudiska samhället då. Det där spreds och det blev uppåt 500 personer som frihetsberövades. Syftet var...
Och de hamnade på Ritz, Carlton Ritz Hotel.
Exakt.
I Riyadh, eller?
I Riyadh. Det var så att bakgrundshistorien, eller det som skedde på hotellet, det var att de som bodde på hotellet, de samlades ner i lobbyn och bussades till andra hotell och hade ingen aning om vad som skedde. Och sen så kördes då de här potentaterna in och internerades på hotellet. Så det var en slags gyllene bur, kan man verkligen kalla det. Och varför det då? Jo, alltså... Prinsar och företagsledare i Saudiarabien har generellt och historiskt sett stått ovanför lagen. De lagförs inte, de kastas inte i fängelse, det gör man helt enkelt inte. Så därför blev det som ett sätt att försöka balansera då någon form av respektfyllt bemötande med tvång. Och vad var det då varför gjorde man det här? Därför man behöver pengar. Det har inte gått särskilt bra än så länge i att då få loss mer ekonomiska medel. Och de här idéerna om att höja vattenpriser har lett till stora protester och dessutom bara en droppe i havet.
Så det var en kidnappning?
Det här var en kidnappning.
Det var en lösensumma som skulle till för att de skulle släppa. Så.
Ja, det var en lösensumma och det var inte vilken lösensumma som helst. Enligt saudiska siffror så talas det om att det var mellan 300-400 miljarder dollar. Det är alltså ungefär 3-4 gånger större än den svenska statsbudgeten. Enligt andra siffror kan det ha varit så mycket som 800 miljarder dollar. Så att det är fullkomligt svindlande siffror. Och de här pengarna behöver man helt enkelt för att kunna satsa detta i investeringar i omställningen av ekonomin. Och samtidigt försöker man då locka till sig internationella investerare som är intresserade. Det finns ett stort intresse för Saudiarabien och man har en lång lista av, ja, det var tusentals besökare på de här stora mässorna och konferenserna som har skett under de sista åren. Men samtidigt så den där typen av pretexten här, alltså anledningen som man sa, det var att vi ska skära ner i korruptionen. Det här var en antikorruptionsmetod. Så att man kan säga att tonen var ungefär den här: vi är alla del av samma spel. Vi ska se genom fingrarna mellan vad ni har gjort så länge ni betalar de här pengarna, och sen är ni fria. Och de blev också befriade.
Ja, men så de är fria nu?
Jajamensan.
Du, det här med vapenförsäljning och så. Sverige, men vetligen så säljer Sverige fortfarande vapen till Saudiarabien. Och så oavsett vad man tycker om det, så undrar jag lite så här, kan vi i lilla Sverige påverka länder som Saudiarabien att ändra sig i frågor om västerländska värderingar, eller är det bara att banka huvudet blodigt i någon slags saudisk vägg, eller kan man, för ibland så hör man ju de där argumenten att ja, men det är ändå bra, alltså det kommer ju alltid i samband med OS om man är i en diktatur eller något sånt där. Ja, men det är bra att vi ändå har en dialog, att vi finns där och vi kan förändra, som du var inne på, precis, med små steg och så. Är det ett hållbart argument?
Jag tycker det är en väldigt intressant fråga, och det är en svår fråga. Det finns ju en lite romantiserad bild att om vi bara börjar handla, om vi låter marknadsekonomiska principer gälla, då kommer allting av sig självt. Att demokrati är egentligen en aspekt av marknadsekonomiska principer. Jag har svårt att se det, och jag har svårt att se det framförallt i Saudiarabien, genom att jag tror att den här liberaliseringen av de ekonomiska marknaderna, de görs utan motsvarande sociala reformer. Så att det behöver absolut inte leda till ökad demokratisering på lång sikt. Men den här frågan om kan ett land som Sverige påverka eller inte, den är också intressant. När Sverige gick ut och erkände staten Palestina, så fick det ett enormt genomslag i hela den muslimska, hela den arabiska världen. Genom att man såg det som ett väldigt starkt och inspirerat och inspirerande agerande, och Sverige fick, och då under Margot Wallström, väldigt mycket cred för det i debatten, och inte minst i Saudiarabien. Samtidigt så gick lite senare, ungefär ett år senare, jag tror det var 2015 om jag minns rätt, så gick Margot Wallström ut och kritiserade väldigt hårt det piskstraff som hade utdömts av en bloggare som heter Raif Badawi.
Det minns jag.
Ja. Och det ledde till väldigt hårda reaktioner från Saudiarabien, genom att Wallström sa någonting i stil med att det här är medeltida fasoner och att det här är helt oacceptabelt agerande. Saudiarabien svarade med att det här är i enlighet med våra interna regler och lagar. Sverige har ingen som helst rätt att yttra sig om saudiska interna affärer, som det brukar heta. Men dessutom så slog man på den islamiska trumman. Så Sverige har någonting emot att vi följer sharia-lagar. Jaha. Och där fick man med sig en stor opinion också från den muslimska världen. Så Saudiarabien drog tillbaka sin ambassadör från Sverige, och i den här härvan så gick också svenska regeringen ut och sa att vi sätter stopp för den nya vapenexportavtal som hade tecknats. Så att de där aspekterna är sammanblandade.
Så är man, om man är där och petar och råkar peta i någonting där det redan finns någon slags rörelse eller motstånd, så kan man få det i rörelse.
Absolut,
kan man säga.
Det är precis det som hände. Så att regeringen var sen tvungen att skicka ner Björn von Sydow som ett sändebud i Saudiarabien, som fick förklara att Sverige har inte förolämpat islam som religion, det är ett missförstånd, och kungen var inblandad. Så att man lyckades, och man kom sen med uttalanden om att nu är relationen normaliserad, Saudiarabien förblir en viktig handelspartner och så vidare. Så att vi back to scratch vad gäller det. Samtidigt så kan man ju verkligen undra kring legitimiteten för Sverige att exportera vapen till en krigsförande nation,
ja,
som Saudiarabien.
Det är ju många som gör det, och vet du hur stor är den? Hur betydelsefull är den för den svenska krigsindustrin, vapenindustrin, att den fortsätter?
Jag vet att de kontrakt som har tecknats är stora och betydelse, alltså ekonomiskt viktiga kontrakt för Sverige. Så att det finns en ekonomisk legitimitet där. Men alltså, diskussionen i Sverige handlar ju om att vi måste vara självförsörjande med vapen i största möjliga grad för att bevara vår alliansfrihet. Ofta så framförs argumentet bara att om inte vi säljer Saudiarabien så kommer tyskarna, engelsmännen eller indierna sälja vapen till Saudiarabien. Så det är hugget som stucket.
Det är enligt mig ett väldigt svagt argument.
Det håller jag fullständigt med om.
Det här med kvinnors rättigheter i Saudiarabien och det har ju vart fokus på det i samband med bilkörning, för det är en sån praktisk lätt sak att ta till sig. Och det var ju någon kvinna det stod om för något år eller två år sedan som hade kört bil som blev utvisad och inte funnits lämna landet. Men nu har du, vet jag, att i år så har man infört en lag att kvinnor ska få köra bil.
Ja.
Och då så undrar jag, är det här bara ett sätt att tillfälligt tysta kritiken, eller är det någonting som tyder på att kvinnor får och kommer att få mer frihet i Saudiarabien?
Ja, det finns flera svar på det. Man kan säga att om vi struntar i anledningarna till att börja med, så är det ju absolut så att om kvinnor får större möjlighet att röra sig i samhället så får de också större del till arbetsmarknad och med på sikt en större medverkan i samhället. Så det kommer få konsekvenser och effekter. Det råder nog inget tvivel om. Vad det gäller om man ska se det här som en då mänsklig rättighetsreform eller inte är däremot högst tveksamt. Det kan absolut ses dels som ett spel för galleriet, att man visar bilden av den upplyste prinsen MBS som han verkligen försökte lansera sig själv som också. Som att det här är ett led i en ny upplyst attityd vad gäller kvinnors ställning i samhället. Men samtidigt så sker ju detta i en situation där det fortfarande då begås systematiska övergrepp mot mänskliga rättigheter och där kvinnors rättigheter fortfarande är och förblir högst begränsade juridiskt, ekonomiskt, politiskt i Saudiarabien. Så det är ju väldigt långt ifrån någon form av feministisk politik som håller på att införas. Det kan vi bara glömma. Mm. Man ska också tänka på att när MBS försöker då bygga upp en ny privat marknad och få större initiativ, då behövs också kvinnor.
Jag tänkte just komma till det.
Så det är kopplat.
Att de själva borde väl förstå det, att en större rörlighet för kvinnor kommer också innebära större potential och uppsving för ekonomin.
Det är precis en viktig anledning, tror jag, bakom de här reformerna. Att man behöver skapa fler arbetstillfällen och det blir helt enkelt dyrt att ha en väldigt stor del av befolkningen hemma som bara kostar pengar snarare än att vara med och att bygga upp samhället ekonomiskt.
Mm, Så även om syftet inte är att ge kvinnor större frihet så kan konsekvensen bli den?
Det tror jag. Och jag tror att på alla den där typen av reformer, så även om de sker egentligen i ekonomins namn och med ekonomiska syften eller för bara ett spel för galleriet, det ger ändå effekter. Det har vi inte minst sett i europeisk historia med kvinnors rättigheter. Att det går stegvis och det blir, de här små stegen är trots allt viktiga. Det blir en Pandoras box som öppnas och den är väldigt svår att täppa till igen när väl kvinnor har börjat ta en större plats i samhället. Så det kommer att få stora konsekvenser, men därmed är inte sagt att det här är led i en djupare demokratisering av det saudiska samhället.
Ja. Men om man är svensk kvinna och åker ner till Saudiarabien, hur ska man bete sig då? Och hur illa kan man råka som västerlänning om man gör fel?
För det första så har det varit i princip väldigt svårt att komma in i Saudiarabien överhuvudtaget som turist. Det är bara precis på allra sista tiden som man har beslutat sig för att börja utfärda turistvisum igen. Mm. Enligt det som jag har förstått av den information jag har tagit del av så kommer det vara så att kvinnor över 25 år får resa utan manligt sällskap in till Saudiarabien. Om du är under 25 år så måste du resa i manligt sällskap, och egentligen då i princip tillsammans att måste vara gift med den man som du reser med.
Men du, det här med att de har öppnat upp landet, att det ska vara lättare att åka dit, det verkar ju bra både för att vår syn ska på landet ska vidgas, och att de ska få in influenser ifrån väst, i alla fall tycker vi det. Så det verkar vara en öppning där. Har du själv varit i Saudiarabien?
Nej, jag har inte varit i Saudiarabien.
Vill du inte åka dit?
Alltså, jag är ju islamolog. Så att själv, och framför, jag kanske inte är så himla lockad att åka till Riyadh eller Jeddah personligen. Jag reser en hel del i Mellanöstern, men har inte varit så särskilt mycket i Gulfländerna. Men
jag tänkte om du kunde
de religiösa platserna, alltså som Mekka och Medina, att få tillfälle att se dem under vallfarten, det hade ju varit en upplevelse för livet, men det tror jag det kommer bli svårt att få göra.
Ja, men då åker väl alla andra dit, och är alla hotell fullbokade?
Ja, framförallt så måste du själv vara utövande muslim och få plats. Det är ett enormt tryck på att få komma till vallfarten också. Mm.
Så du har inget restips då, om man är nu är sugen på att åka till Saudiarabien?
Det tror jag att jag kanske är fel person att yttra mig om, men jag vet ju att det finns de här viktiga arkitektoniska lämningarna som alltså kopplat till det nabateiska riket på 100-talet efter Kristus, där Petra var ju den viktigaste, som ligger i Jordanien, av de här fantastiska palatsen inhuggna i sten. Det finns också på saudiskt territorium idag, och det här är en av de här platserna som man lanserar som att det här kommer bli intressant för internationella turister.
Vet du om det är dyrt att turista i
Saudiarabien? Mycket dyrt. Ja. Hela den persiska gulfen är priser generellt är dyra. Det är svårt att bo någon annanstans än på lyxhotell, och framförallt så måste du ha bil.
Mm. Men är det skilda priser också, som det kan vara ibland, att det är vissa priser för västlänningar och vissa priser för...
Det vågar jag inte yttra mig om i detalj, men jag tror att i de allra flesta fallen så lever man i så att säga turistcentra, i så här resorter, framförallt i Qatar och Förenade Arabemiraten, Doha, som har blivit stora turistattraktioner på senare tid. Och därför är det nog ett ganska tydliga, kanske inte turisttariffer specifikt, men mer avgränsade platser där turister vistas i, med de här lyxanläggningarna, öken vistelser och så vidare. Men det är inte billigt. Det är det inte.
Du, jag tänkte vi skulle sluta där. Nu vet i alla fall jag mycket mer om Saudiarabien än vad jag visste för en timme sen. Och det är jag övertygad om att våra lyssnare också gör. Och jag är också sugen på att åka till, kanske inte specifikt Saudiarabien, men ändå se mer av Mellanöstern.
Ja, det finns det all anledning till att göra. Det håller jag väldigt med om.
Tack så hemskt mycket, Torsten Jansson.
Tack själv.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskan och jag. Jag heter Magnus Erlandsson, och gäst idag var Torsten Jansson, forskare inom islamologi. Till sist ett ord på vägen. Jag tänker på det där som Torsten Jansson sa, att den största fördomen vi i väst förmodligen har om Saudiarabien är att alla där jämt och ständigt skulle gå omkring och tänka på religion och Gud. Att det inte är så. Att de som vi och alla andra på jordklotet har annat för stunden mycket viktigare saker att fundera på. Som när en eksem ska gå bort, eller när rörmokaren ska dyka upp och laga toaletten, eller vilka man ska bjuda på sin 40-årsskiva. Sånt som är vardagen, sånt som är livet. Och om Merkel och Trump och Löfven och Putin och även Mohammed bin Salman hade haft den insikten mer top of mind, hade det varit mycket enklare att komma överens om saker. Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.